Stressveckan med Ingrid och Maria.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 13 av Nyhetsveckan som vi har kallat regeringsmissbildningen.
Ja, jag kan inte ta ett med äran. Det var jag som tyckte att programmet skulle heta så. Men jag hörde det faktiskt Jens Gånman som sa det. Nu är inte han en av mina såta vänner, men jag satt och lyssnade på Navid Modiris podd Hur kan vi? När jag körde ner till Malmö idag till tandläkaren. Och Navid Modiri säger ju att han vill bjuda in mig. Så jag tänkte att jag måste lyssna på några program och lära känna honom lite grann. Få en liten feeling för hur hans podd är. Och då hade han då häromdagen hade han då intervjuat Jens Gånman och Mustafa Panshiri, de två som har skrivit boken Det lilla landet som kunde. Ja. Och då på tal om den misslyckade regeringsbildningen så sa Jens Gånman regeringsmissbildningen. Och det snodde jag igenom, så tyckte jag var ett väldigt roligt uttryck.
Man ska ju stjäla från de bästa, sägs det. Och Jens Gånman är ju om något en ordekvilibrist.
Absolut.
Fantastiskt på att komma på och svänga till språket på olika sätt och komma på. Han är väldigt finurlig som journalist och kommentator, kan man säga.
Ja, det är han. Och, men det som jag tycker är så tråkigt är ju att jag uppskattar ju verkligen Jens Gånmans, nu är man lite trött på hans pajdiagram, men han är ju vass och han är ju en fantastisk skribent, så som du säger, en ordekvilibrist. Och det, jag behöver då inte tycka om allt han skriver och alla hans åsikter, men jag kan ändå ha viss respekt för honom. Och jag menar, det var ju så att i somras i Almedalen försökte jag ju hälsa på honom och han i princip slog bort min hand.
Det uppfattar jag som väldigt märkligt, därför att vad jag begriper, jag vet inte om detta är hemligt, om jag säger någonting konstigt nu, då får vi klippa bort det, men var det inte så att, är det inte så att ni har haft viss kontakt innan och det har inte varit några problem, och helt plötsligt så var han bara jättefientlig.
Precis, både Conrad och jag hade viss kontakt med honom på Facebook för vi ville intervjua honom, och det är säkert ett år sedan innan han var så stor inom situationstecken som han är nu. Nej, så det kom från, du vet, som en blixt från en klar himmel.
Ja, men det är väl, ja, men som vanligt, Ingrid, så det är väl din nyfunna nazism, du vet, som har ställt till det. Alltså det här att du är antisemit, du är förintelseförnekare, du är Eva Braun, du går omkring i stövlar och hejlar. Såg du det? Att i veckan så skrev ju Anders Lindberg på fullt allvar en ledare som illustreras av ett par putsade stövlar.
Ja, jag såg det. Han är så koko. Men får jag bara säga en sak till om Jens Gånman, att när jag lyssnade på det här programmet så gjorde han ett stort nummer av att han minsann kan tala med alla människor. Och det är väldigt intressant att träffa människor som tycker olika. Och då tänkte jag, fy fan för dig din falske hycklare.
Ja, men alla utom dig, det brukar
vara så. Okej, jag glömde det. Ja, jag glömde det.
Det brukar vara det. Och det var ju så med Navid Modiris hela idé med den här podden, vad heter den?
Hur kan vi?
Det är ju just att han ska prata med människor som är verkligt kontroversiella. Ja. Men han har nog aldrig fått så mycket skit som när det kom ut att han skulle ha med dig i podden.
Precis, det var ju han själv. Han frågade ju mig via Twitter. Så därför så blev det ju offentligt direkt. Jag svarade ju, ja, naturligtvis vill jag vara. Jag hade aldrig hört talas om honom, jag ska vara helt ärlig. Jag fick ju liksom googla det, men jag ställer ju upp i alla intervjuer. Och sen helt plötsligt så ställdes det in. Och då fick jag mejl från hans producent och som skrev att ja, tyvärr har vi blivit tvungna att ställa in det eller skjuta upp det så att vi tar kontakt med dig längre fram. Och då skrev jag, här låter ju lite konstigt, men visst, hör av er igen. Och sen tänkte jag, ja, han fick kalla fötter trots att han försvarade det på Twitter. Jag pratar minsann med vem jag vill och jag kommer inte att liksom backa bara för att folk blir upprörda. Men så var det ju någon. Så skrev jag någonting till honom häromdagen, för det var någon som sa att ja, du sa ju att du skulle bjuda in kontroversiella personer. Och så skrev jag någonting att ja, han sa att han skulle bjuda in mig. Han bjöd in mig, men sen så ställde han in det. Och då svarade han, ja, men du fick ju en förklaring. Nej, sa jag, det fick jag inte. Jag gick till och med tillbaka till mejlen för att titta, var det något jag missade? Nej, det fanns inte alls någon förklaring varpå jag skrev det. Och då svarade Navid Modiri att nej men det var så att jag fick personliga förhinder, men du är fortfarande kvar på listan, så att ja, vi får se.
Men... han trott, men jag tror nog att han blev lite förvånad över styrkan i liksom den här stormen som drabbade honom när det kom fram att han just skulle prata med dig. För jag tror inte han riktigt förstod hur känsligt det var.
Nej, men det är intressant. Nu har jag lyssnat på flera program med honom här. Och han är ju en intressant person tillvida. Alltså jag gillar ju människor som tänker hela tiden. Som kan ompröva sina gamla värderingar. Det har jag gjort hundratals gånger i mitt liv. Jag tycker att det är själva det utmärkande för en tänkande person. Att man ibland kommer fram till att nej, jag tycker inte så längre. Det var kanske rätt då, men nu har jag fått mer information och nu har jag faktiskt ändrat mig. Och han sa faktiskt det när han pratade med vem av dem det nu var. Att jag sa han det som har hänt mig i det här arbetet när jag pratar med så många människor som tycker helt annorlunda. Det är att jag märker att jag har blivit mer trygg i mig själv. Att jag, när jag tidigare sa när folk sa, jaja du är väl vänster, så sa jag bara slänt om mig. Så ja, det är klart jag är. Men så nu har jag blivit lite tryggare i mig själv. Att jag tänkte, nej, det är jag inte så säker på att det är. Nu var det kanske inte just det här med vänster. Men att det var det som var grejen. Att han har tillåtit sig själv att tänka utanför boxen. Och är inte så nervös över vad folk ska säga till honom. Och det tycker jag, det är liksom för mig kännetecknet på en tänkande person.
Ja, absolut. Absolut. Just viljan att diskutera, stöta och blöta, ifrågasätta sina egna ståndpunkter, att vara orädd inför det okända och inför saker som man kanske spontant känner att man inte gillar och så vidare. Det är absolut det som är, det är inte boklig bildning eller någon akademiska examina som jag ser som liksom, du vet, det som bevisar att man är intelligent. Det finns massor med människor som har, du vet, jag har ju själv jobbat som städare och diskare och allt möjligt och träffat otroligt intelligenta människor i de sammanhangen.
Yeah.
Men som inte har någon liksom officiell bildning. Det är inte det handlar om alls, utan det handlar om hur nyfiken och modig är du som person och hur villig är du att utforska nya okända områden.
Absolut. Ja, vi får väl se om det någonsin blir någon intervju för mig är, hur kan vi tänka så här, vad ska det heta då? Därför det är ju så här, hur kan vi prata om integration, var det då med Jens Ganman och den här Panshiri? Vad kommer han att ha för rubrik om han väl bjuder in mig? Hur kan vi prata om rasism? Hur kan vi prata om det svenska Sverige? Det skulle jag gärna vilja att det heter.
Ja. Ja. Jo, alltså det är det som kan göra mig så otroligt frustrerad. Jag håller ju som bekant inte med dig om allting.
Nej.
Långt därifrån. Jag brukar liksom, vi blir ofta anklagade för det, eller jag blir ofta anklagad för det, att vara din fotsoldat och trogna, du vet, som bara följer med och liksom säger ja till allting som du säger. Och jag menar, ingenting kunde ju vara längre från sanningen. För är det någonting som någon som ifrågasätter det hela tiden, så är det ju jag, tycker jag.
Ja, ja i alla fall. Absolut. Men, alltså, ja, och ifrågasätter mig på ett konstruktivt sätt. Alltså, jag menar, du är ju den person som jag har de intressantaste diskussionerna med. Och det är inte intressant att prata med folk som bara håller med en. För då kommer man ju aldrig vidare. Jag menar, jag är ju en sån person som jag gillar att liksom prata medan jag tänker. Fast jag gör inte så ofta i sådana här sammanhang. Men med dig känner jag mig fullständigt trygg och kan pröva nya idéer och sådär. Och det betyder inte att jag redan har bestämt mig för en sak, utan upp med det liksom. Kasta upp alla bollar och se var de hamnar och vad kan funka och vad funkar inte.
Precis, det är en intressant grej med dig som jag tycker att folk ska veta om. Att det går. Och det är inte jättesvårt heller att brotta ner dig om man bara har bra argument, du vet.
Nej, det är sant.
Du är ganska öppen för ja, att du kan ha fel om någon kommer med bra argument. Och som sagt, i det här sammanhanget tycker jag vi ska än en gång nämna vi kanske ska ha det som veckans veckaklocka förresten. Mm. Vår vän Douglas Murray, som ju är precis nu i helgen, var i Köpenhamn och mottog ett pris av danska tryckfrihetssällskapet.
Ja,
hans berömda och begåpade tal om varför det är så viktigt att yttrandefriheten är helt fri. Varför man inte kan hålla på och klyda med förbud och med såna här hets mot folkgrupp, lagstiftningar och hit och dit, utan varför var och en måste argumentera för sin sak. Därför det går inte att komma sen, om vi säger att vi förbjuder en viss typ av åsikter nu, en viss typ av argumentation. De som föds idag kommer att fråga om 40 år, varför får man inte säga det? Varför är inte det sant? Och då är det enda vi kommer att kunna säga till dem, ja men det är förbjudet.
Ja, exakt.
Vi kommer inte kunna förklara varför.
Nej, nej. Så att det är faktiskt kontraproduktivt för dem nu som vill hävda en särskild sak, till exempel alla människors lika värde, vad säger vi? Och så säger man att det är förbjudet att säga någonting annat. Alla människor har lika värde, alla människor är likadana, alla är svenskar och bla bla bla, vad det nu kan vara. Och så kan vi som har liksom vuxit upp eller liksom blivit indoktrinerade med detta, vi är övertygade om att vi har rätt, inte du och jag, men många människor är ju det. Ja. Och, men sen när vi ska förklara för våra barnbarn, vad är det här med alla människors lika värde? Tycker du, jag är grannens barn lika mycket värda som jag, mormor? Ja, måste jag ju säga då. Och då vet vi inte varför vi tycker så här. Därför att vi har aldrig fått stöta och blöta våra argument. Det är väl det som är liksom huvudbudskapet i det.
Huvudbudskapet är exakt ungefär det. Och det är också så här. Du kanske har fel, men om motparten har bättre argument så får du klart för dig att du har fel. Du kan få rätt. Och då kommer du vinna diskussionen och bli ännu mer övertygad om att du har rätt. Eller så har du delvis fel och kan ompröva delar av det du tycker.
Ja, precis.
Av vilket allt är positivt. Så att, finns liksom ingen anledning att inskränka på.
Då fick vi in en liten veckaklocka, så lägger vi länken till Douglas Murrays klassiska tal som han höll i Köpenhamn för några år sedan. Det är inte det han höll nu. Men det är väl, det kan man säga minst en gång om året. Bara för att påminna sig om det här. Ja. Men vi har ju en del andra saker vi skulle diska av innan vi kommer in på själva liksom, nyheterna och sådär. Och jag vill ju då... vi har ju en fantastisk ny lördagskrönikör som går under pseudonymen Daniela av Geijerstam.
Ja, stämmer.
Ja, det gör det. Och Daniela skriver ju fantastiskt bra och är väldigt vass och har välformulerade argument och sådär. Så vi har ju tyckt att det är en riktigt bra värvning av oss. Och då var det ju så att när vi presenterade Daniela för... vad är det, 3 eller 4 veckor sedan Daniela började skriva, så skrev vi just det att vi välkomnar pseudonymen och Twitter-profilen Daniela av Geijerstam. Så att alla våra läsare skulle veta att det är inte en person som heter Daniela av Geijerstam. Personen i fråga heter något annat. Det här är en pseudonym. Men vi vet ju vem det är, givetvis. Vi tar ju inte in folk här som inte vi har någon koll på. Alltså, vi måste ju veta vem det är, och det vet vi. Men det var väl fullständigt självklart, tyckte både du och jag, att om vi skriver att det är en pseudonym så förstår ju folk det. Men det gör inte Dagens Nyheter.
Alltså, om jag snabbt får inflika det, så bröt ju först ut världens diskussion, konspiratoriska tråd på Twitter, när Daniela började skriva för oss att Daniela och jag är så här med den och den och den personen och det hittade olika spekulationer och Ingrid och Maria är dumma i huvudet som inte har fattat det och du vet, sådär, va? Och jag var tvungen att ge mig in i den diskussionen och liksom säga att ni kan behålla trosorna på, grabbar, liksom, för att det är, vi vet vem det är och vi vet att vederbörande inte heter Daniela av Geijerstam, men vi tycker inte att det är så himla intressant vem det är, utan vi är mer intresserade av vederbörandes vad den här personen skriver, för att vi tycker att den har någonting att säga. Så vi skiter uppriktigt sagt i vem det är, fast vi naturligtvis vet vem det är då. Ja, och då tystnade ju den diskussionen, men nu i veckan så plockade ju DN upp denna stafettpinne.
Alltså det här är så barnsligt så det är inte klokt. Jag fick alltså ett mejl häromdagen från en reporter, en politisk reporter på Dagens Nyheter som heter Edgar Mannheimer. Ja. Och han skriver då så till mig. Hej Ingrid, jag vill ställa några frågor till dig om er lördagskrönikör Daniela av Geijerstam. Vad har du för telefonnummer så jag kan ringa dig? Varpå jag då svarade så här. Hej, vad roligt att Dagens Nyheter vill uppmärksamma Ingrid och Maria.se. Du kan slå med en signal på och som mitt telefonnummer. Så gick det ett dygn och jag tänkte, jaha, människan i frågan, den här Mannheimer, har redan skrivit artikeln och ska avslöja vad Daniela av Gärstam egentligen heter. Varför nu det är en sån big deal liksom. Och ville då bara kunna skriva Ingrid Carlqvist. Vi har sökt Ingrid Carlqvist utan framgång, hon svarar inte på mejl. Mm. Men sen igår så ringde Edgar. Och det tråkiga var att jag inte hann få igång inspelningen på telefonen. Jag har en sån konstig, jag har något som heter call recorder. Och den meningen är att den ska spela in alla samtal, men det gör den inte. Man måste först gå in och öppna programmet. Sen de samtal man spelar in efter det, hur många timmar det nu varar, de spelas in. Men det går liksom inte att få igång det under tiden man pratar med någon. Ja, det var ju dumt av mig. Jag borde ha sagt till honom...
Ring upp om fem minuter
och så. Men ja, det blev i alla fall inte så. Och det är ju synd, jag hade gärna velat spela upp detta samtal för er. Men jag
precis,
ska försöka,
vi hade ju lagt ut det direkt annars.
Ja, visst. Men nu ska jag försöka och återge det här samtalet eller dela av det. Så säger han så här, jag undrar om du är medveten om att Daniela Gärstam faktiskt är en 25-årig kille från Djursholm. Och det bara, du, sa jag. Jag tänker inte diskutera med dig överhuvudtaget vem den här personen är. Jag vet vem den här personen är. Men jag tänker inte säga till dig om det är en man eller kvinna eller hur gammal eller var de bor. För det förstår du väl. Ja, men alltså faktum är att ni skriver ju då att det är en pseudonym. Ja, just det. Vi skriver att det är en pseudonym.
Mm.
Och så fortsätter han med någonting och så säger jag, men snälla du, vet du inte vad en pseudonym är för någonting? Ja, men alltså, det är typ om man har ett stage-namn. Alltså om man är liksom en artist. Och så vet folk vad man heter, men så har man ett annat namn på scenen. Nej. Och varför säger jag det så till honom? Du kanske känner till att författarinnan Victoria Benediktsson, hon började ut böcker, och då är vi på 1800-talet, så gick hon under pseudonymen Ernst Ahlgren. Och du vet, jag hade ju lika gärna kunnat diskutera neurofysik med honom. Han hade ingen aning om vad jag pratade om.
Alltså, det var det roligaste jag har hört, att du nämner Victoria Benediktsson för den här personen. Som sagt, du hade precis lika gärna kunnat säga Ching Chong från Pling Plong, för det hade betytt lika mycket för de flesta.
Ja, nej. Han visste alltså inte vad en pseudonym är.
Nej.
Han trodde att om man har en pseudonym så är det ett artistnamn. Och då måste alla känna till vad man egentligen heter. Så jag sa, men vad är det du håller på med? Så jag, tycker du detta är en intressant historia? Ja, då var det ju så att anledningen till att detta var intressant, det var att Daniela av Gärstam hade skrivit en tweet där hon kritiserade transkvinnor. Det vill säga män som har så kallat bytt kön till kvinnor och hade ställt upp i någon styrketävling, tror jag det var. Tyngdlyftningstävling eller någonting. Och då vunnit. Ja. Och då skrev Daniela så här, alltså det är ju inte klokt. Ska dessa fejkkvinnor liksom gå in och vinna? Det är ju högst orättvist. Någonting i den stilen. Och jag bara, ja, och? Ja, men hur kan Daniela Gärstam kritisera fejkkvinnor när hon själv är en fejkkvinna?
Detta är alltså någonting som DNs politiska redaktion på fullt allvar ägnar sig åt.
Ja. Och jag sa till honom flera gånger, alltså allvarligt talat, vad är detta för trams? Du sitter på en av Sveriges största redaktioner och du ringer upp mig för att diskutera en pseudonym som skriver för oss. Tänk om du hade velat skriva om Ingrid och Maria istället. Det har jag faktiskt ingen som helst löst med. Nej, jag antar att jag förstår att du inte har det. Men det kan ju bli något intressant med två journalister som har hoppat av mainstreammedia för att vi inte står ut med dumheterna och lögnerna. Mm. Det kunde ju bli en intressant artikel.
Där har du en nyhet.
Ja, kanske faktiskt. Det. Ja, så. Men du vet, en dag går vi om det igen och blir större än jag. Ja, kanske det. Ja. Så förvänta er en djupt avslöjande artikel i Dagens Nyheter vilken dag som helst om vem Daniela Gärstam egentligen är.
God. Jag får nästan lite kramp av hela den diskussionen. Mm. Och som sagt, återigen, vad spelar det för roll? Vi trycker bra, trycker gör vi inte, men vi publicerar bra texter.
Mm.
uppriktigt sagt så tror jag att både du och jag skiter faktiskt i. Men det här är väldigt viktigt i Sverige. Avsändaren. Vem är avsändaren? Mm. Är det en högerextrem person? Är det en människa som har, du vet, kanske begått något brott? Eller är det verkligen? Ja, alltså det är klart att om vi säger så här att vi har en dömd pedofil som argumenterar för att göra pedofili lagligt. Ja. Då har vi ett problem ju.
Mm. Eller men som det faktum att Dagens Nyheter har en morddömd medarbetare på redaktionen.
Fast det tycker inte de är ett problem.
Nej, alls, ju. Nej, inte alls.
Nej.
Men så det är inget problem. Men att Daniela Wäjerstam är en pseudonym, förstår du, det är ett problem. Och att Daniela anklagar fake kvinnor fast hon själv är en fake kvinna.
Ja. Ja, gode gud, vad tröttsamt. Ja, okej. Okay. Nej, men nu vet alla detta att det är en har uppmärksammat Ingrid och Maria, det är ju jätteroligt ju.
Ja, men det är det ju. Vi har ju dessutom fått indikationer på att Aftonbladet sitter och förbereder någon skandalartikel om mig. För att de är väldigt upprörda över min intervju med UD-tjänstemannen som vi publicerade för ett par veckor sedan.
Det kan man ju förstå. Den har ju rönt mycket irritation har man ju förstått. Mm. Och det var ju väldigt mycket tjafs om att det skulle vara fejk och du skulle ha skrivit den själv och sådär. Och det kan jag ju säga till alla som undrar mig en gång att Ingrid pratar inte så och skriver inte så överhuvudtaget. Tvärtom så var det ju så att vi fick redigera en del i den här texten på väldigt mycket liksom, språkliga fel och konstiga uttrycks. Sätt och sådär liksom som vi aldrig skulle ha använt oss av.
Nej, och jag menar för sen är det ju dessutom så. Du känner ju mig väl och du vet att jag fuskar aldrig i spel. Jag ljuger aldrig. Så är det klart, ja, lite vita lögner och sådär va. Men alltså det är liksom, det är mina grejer liksom. Jag vill väldigt gärna vinna, men jag skulle aldrig vilja vinna med fusk. Därför då är det inte värt någonting. Och jag ljuger inte, alltså jag hittar inte på saker.
Nej, naturligtvis inte. Och jag vet inte om folk kanske inte vet det, att vi är så pass mycket hybris att vi inbillar oss att vi inte behöver göra det. Vi har så pass mycket tilltro till vår egen fantastiska förmåga så att vi skulle aldrig hemfalla till någonting sånt för att vi tror på vår egen grej.
Ja, men som vi brukar säga, som man känner sig själv känner man andra. Mm. Det sitter folk på Aftonbladet som inte drar sig för att bara hitta på saker. Och både du och jag har jobbat på Aftonbladet och vet vilken press det kan vara att få ett citat från en granne till en mördare eller så va? Jag skulle aldrig göra det, men jag vet ju folk som bara hittar på för så här, säger en anonym granne till Aftonbladet, vem ska kunna kontrollera det? Och cheferna liksom kräver ju det.
Ja, nej, alltså vi har ju pratat om det lite grann innan, att, eller en del innan, att det är en alltså, psykiskt väldigt nedbrytande, destruktiv miljö. Mm. Vilket ju var en av anledningarna till att både du och jag tröttnade på det efter ett tag.
Ja.
För det var inte alls det här liksom, kreativa, konstruktiva miljön, liksom, utan det var någon slags skräckvälde.
Mm, absolut. Verkligen hemskt.
Du, nu tycker jag faktiskt att alltså, innan vi började sändningen idag så kom vi plötsligt på att Jordan Peterson, som vi ju känner till sedan jättelänge tillbaka, vi tycker ju att vi har varit kompisar med honom i evighet, och det har vi ju sagt inte, men ett tag i alla fall har vi känt till hans arbete och följt honom på YouTube och sådär. Och så hade vi för oss att det är klart vi har pratat om Jordan Peterson i podden, men det har vi inte.
Nej. Därför att vi spelade ju in på den förra torsdagen, och det var ju inte förrän på fredagen som Skavlan-programmet sändes. Så vi har faktiskt inte sagt någonting om denna fantastiska intervju. Och har ni fortfarande inte sett den så gå in på SVT Play och se inte bara själva programmet utan se den här 39 minuter långa hela intervjun med Jordan Peterson som ju sen är nedklippt till själva programmet.
Ja, alltså den oklippta versionen är ju inte till att leka med. Om man säger så, även den klippta versionen är hemskt pinsam för Annie Lööf som ju då framförallt är hans motpart i det här samtalet och Skavlan själv ju. Mm. Men den oklippta versionen är så pinsam så att man nästan knappt fixar det.
Ja, nej, vi har ju inte pratat om det. För att när vi spelade in förra programmet så var det på torsdagen. Och Skavlan sändes ju inte förrän på fredagen. Och är det nu så att någon av er ännu inte har sett denna fantastiska intervju, så går ni in på SVT Play. Och där ser ni förslagsvis den oklippta versionen som är 39 minuter lång, där man ser Jordan Petersons hela intervju och även Annie Lööfs reaktion och hennes märkliga försök att, alltså det är så uppenbart att hon förstår inte vad han säger, och detta förvånar mig mest av allt. Ett, att hennes engelska är så dålig, hon talar väldigt dålig engelska. Två, att hon inte riktigt verkar förstå vad han säger på engelska. Och hur är det möjligt, Maria, att en partiledare i Sverige inte blir informerad av sin stab innan hon ska gå in och sätta sig i det här programmet och möta denna ikon? Varför vet hon inte vem han är?
Ja, alltså det beskriver ju Ann-Charlotte Altstadt väldigt bra i en krönika i tidningen Lag och avtal. Ja. Där hon faktiskt tar kan man säga heder och ära av Annie Lööf. Alltså jag tycker man ska läsa hela den här krönikan. Men alltså hon skriver så här: politiker behöver aldrig oroas av ifrågasättanden eller de adekvata följdfrågornas besvärande begäran om djup och förtydliganden. För i närkontakt med nyhets- och debattprogrammens journalister slår konsensuskulturens vett och etikett till. Kravet att vara en så kallad god kommunikatör leder till icke-kommunikationens trendiga truismer, signalord och standarddrabbel som journalister aldrig petar hål på av rädsla att utmana den mainstream de själva har skapat.
Ja, precis. Ja. Nej, alltså Annie Lööf är så van att när hon går in i statstelevisionen så får hon bara snälla frågor.
Ja.
Men samtidigt, hon måste ju ha varit medveten om vilka de andra gästerna var. Och om hon har en stab värd namnet så säger de att, har du hört talas om Jordan Peterson? Nej, kanske hon då säger. Okej, då måste du säga det här och det här. Och du måste förstå att han pratar om skillnaden mellan equality of opportunities och equality of outcome. Du måste förstå den skillnaden. Alltså, det vill säga, han säger så här: det är fullständigt självklarhet att det ska finnas jämställdhet när det kommer till möjligheter. Alltså alla människor, kvinnor och män, ska ha samma möjligheter att skapa sig det liv de vill. Men det är däremot fullständigt vansinnigt att prata om jämställdhet när det gäller utfall. Alltså som det har blivit i Sverige, att det är inte jämställt om inte det är 50-50 eller 90-10 när det gäller kvinnor. Alltså 90% kvinnor, 10% män. Då är det jättejämställt. Alltså hon, det såg ut på henne som att hon hade aldrig hört dessa uttryck. Hon förstod inte ens skillnaden mellan dem.
Nej, alltså hon är ju på en extremt mycket lägre intellektuell nivå än vad han är. Det framgick ju ganska tydligt. Hon, när han liksom kom med rätt så, ja, med olika resonemang där, och han pratade om forskning och så som visar att ju mer jämställt samhälle, ju mer väljer kvinnor och män traditionella kvinnor och mansyrken av fri vilja när de inte behöver, när de inte måste göra någonting annat. Hon hade svårt att förstå vad han menade. Hon hade liksom inte den kognitiva förmågan att ta in det här, alltså abstraktionen i det hela. Jag vill bara läsa upp en utgång till från Ann-Charlotte Altstadts krönika. För hon skriver så här också: hur kunde ett okunnigt bräkande får med gott självförtroende gå upp mot en välverserad, välargumenterande, uppenbart intelligent varg i tron att rätt värdegrund skulle kompensera för skillnaden? Just det, för det är just det som är grejen, va? Och mina känslor är de rätta och min värdegrund är den rätta, min utgångspunkt, så kvittar det vilka bevis som läggs emot mig, för jag har ändå rätt för att jag känner rätt. Det är så.
Det är fullständigt bedrövligt, och det förvånar mig inte ett dugg när det gäller Annie Lööf. Det som förvånar mig är att hennes stab inte hade förberett henne bättre.
Men Ingrid, det är den här intellektuella lättjan Man behöver inte, vi märkte ju den redan när vi alltså jobbade i mainstream media. Hur många kollegor var det som researchade saker ordentligt och tog reda på saker innan de träffade folk? Det var inte så himla många, som jag minns det.
Nej, då rätt är det. Lättjan är makalös. Ja, nej men det var ju som sagt väldigt roligt. Och sen så har, vi behöver inte gå igenom dem allihop, men vi har flera länkar till olika människor. Bland annat Paulina Neuding har skrivit en grej som hon sen fick mothugg av någon puckad kar som heter Per Glavå. Och det här, jag måste säga någonting om den, hans artikel som är ett svar på Paulina Neudings artikel i Dagens Samhälle. Den börjar så här: varför vågar inte våra intellektuella kritisera Jordan B. Peterson? Själv hoppas jag att han driver ett psykologiskt experiment för att visa hur enkelt det är att med floskler föra vilsna och osäkra människor bakom ljuset. Alltså hans tankar om detta är, som jag har sett på flera andra ställen också, det han säger är ju självklarheter. Varför blir han så stor för det? Jo, Per Glavå och alla andra puckade idioter där ute. Självklarheter är nämligen någonting alldeles sensationellt i dagens Sverige.
Mm.
Självklarheter som att det är kärnfamiljen som skapar lyckligast barn. Barn som det går bäst för. Att ordning och reda är någonting som skapar trivsel i samhället. Att vi har normer av en anledning. Det är liksom många tidigare generationer samlade erfarenheter som har gett oss de här normerna. För då fungerar samhället bäst. Eftersom vi lever i en total normupplösning så är självklarheterna, som Jordan B. Peterson säger, sensationella. Och folk törstar efter att höra dem.
Mm.
Men han låtsas då att herregud, det är ju självklarheter. Det är floskler. Jo. Nej, det är livsvisdom.
Det är ju, alltså anledningen att de är så hetska är ju att de vet att det alltså de vill ju inte att de här självklarheterna ska, som de kallar det, ska föras fram, därför att de är inte självklarheter längre. Sunt förnuft är inte en självklarhet i vårt samhälle, så att det kan de låtsas hur mycket de vill. Men du, alltså nu måste vi ju liksom komma in på den stora grejen som har hänt här. Våra lyssnare kanske inte tycker att det är den stora grejen. Vi tycker det. Och det är ju då mellanårsvalet i USA.
Ja. Och hur är det nu, Maria? Var det ett fiasko för Donald Trump? Eller var det en fantastisk vinst för Donald Trump, som han själv säger?
Nej, det var väl inget av det. Det gick väl ungefär som väntat. Och jag hade ju oturen, höll jag på att säga. Eller, jag vet inte varför jag ger mig på att göra sånt här, men kollade på SVT i morse, på nyhets, deras godmorgon eller SVT morgon eller vad de nu kallar det. Och där hade de ju då en lång stund med någon demokratkvinna från USA i studion.
Mm-hmm.
Alltså som pratade svenska, hon var uppenbarligen någon. Och sen långt om länge så tog de in någon man och någon annan människa. Någon latinska från Dagens Arena. Och han presenterade dem som före detta republikan. Så det var tydligen så nära de kunde komma en riktig republikan. Men alltså det här var ju en sån plågsam upplevelse överhuvudtaget. Alltså det jag tar med mig från det här valet, det är ju liksom min nästan traumatiska upplevelse av att titta på SVTs så kallade analyser och reportage. Och vi hade ju då min gamla kollega Carina Bergfeldt såklart från som var på plats och rapporterade. Hon är ju nu hedersdoktor eller
ja, i Umeå. Det är så pinsamt, så det är inte kul. Och det är så roligt, har du sett det, att på Twitter har startats en hashtag som heter Tipsa Carina.
Ja.
Alltså nämligen att hon rapporterar ju så stolligt hela tiden, så man kan tipsa henne där om liksom saker som går fullständigt utanför hennes sfär, liksom hennes intellektuella förmåga. Man tipsa henne om olika saker, det tycker jag är roligt.
Det kan ju behövas. Jag tvivlar ju dock på att hon som alla NPCs så tar hon nog inte åt sig alls, men Men okej, för att svara på din fråga. Ja, det som har hänt nu det är ju då att alltså republikanerna gick fram i senaten.
Mm.
Tog fler mandat i senaten. Och men,
som är överhuset.
Ja, alltså det är ju så här, kongressen består av senaten, senatorerna och the House of Representatives, alltså representanthuset. Och mm. det som hände i representanthuset var ju då att demokraterna får majoritet där.
Mm.
Och varför händer nu detta? Ja, alltså jag skulle ju säga, och jag är ju inte någon jätteexpert på amerikansk politik. Jag har ju bott i USA och sådär, men jag är ju inte liksom någon sån mega nörd som vår vän Ronny Berggren till exempel. Men min spontana tanke kring detta är att amerikanerna röstar framförallt på personer och, mm. inte på partier.
Nej.
Så det har väldigt mycket att göra med vem har utstrålning, och sen är det också lite grann vilka är det som ska lämna sina platser, vilka platser har öppnats upp och alltså hur ser det ut i just den delstaten. I vissa delstater är ju så här att alltså demokraterna till exempel är så starka så att republikanerna ställer inte ens upp med någon motkandidat, för det är inte lönt.
Mm. Nej. Och om jag har förstått rätt och jag tittade på någon karta idag, så är det ju så här att alltså demokraterna får röster i storstadsområdena, de här liksom urbana, så kallat moderna och så, va? Mm. Medan republikanerna är jättestora på landsbygden. Alltså om man ser på en karta över USA så är det liksom, det här är så konstigt, jag ska snart berätta varför, men till skillnad från alla andra länder i hela världen så har socialisterna blå färg och de konservativa har röd färg. Det är så kokos så det är inte klokt. Men om det nu är det så, va? Alltså demokraterna är blå och republikanerna är röda. Och då ser man liksom Amerikas karta, så är det blått ute i kanterna, liksom längs kusterna. Och sen är hela inlandet rött, det vill säga republikanskt. Och nu ska jag berätta varför de har så här konstiga färger. För det såg jag ett litet klipp från Black Pigeon Speaks, som ju är en väldigt kul YouTube-kanal som vi ofta tittar på. Och då går han igenom detta och säger att det är så här att ända fram till år 2000 så fanns det liksom inga färger på de amerikanska partierna. Utan när båda partierna, om de satte upp egna kartor och så, så gav de alltid motståndarna röda färger. För röd var ju kommunist och fult och det ville ingen vara. Och sen då år 2000 när det var valet mellan Al Gore och George Bush den yngre.
Mm.
Då var det två amerikanska tidningar, bland annat USA Today och möjligen New York Times, jag kommer inte riktigt ihåg, som bara självmant publicerade kartor. Och då bara bestämde de att demokraterna var blå och republikanerna var röda. Och en av förklaringarna var, ja men det var ju republikaner börjar på R, rött börjar på R. Så okay. Vi tycker det var rimligt.
Fantastisk
så det
är väldigt logik.
Ja, visst är det. Och, ja. Och det är så nytt, alltså. Det är inte ens 20 år gammalt. Men det är ju koko, för i hela världen så betyder ju rött. Det betyder socialistiskt, vänster. Kommunistiskt, vänster.
Ja. Ja. Så då har vi förklaringen till det, Kase. Men nu, alltså det intressanta med det här är ju liksom, och jag har fortfarande inte egentligen svarat på din fråga, är detta en framgång eller inte för Trump? Mm. Som jag, från min horisont är det ju det, alltså ofta brukar det gå ganska dåligt för sittande president i de här mellanårsvalen, och han går ändå fram i senaten.
Ja.
Och det pratas om en röd våg och så vidare, det har vi ju inte alls sett ju. Alltså att demokraterna skulle gå fram som en
blå grön våg, menar du då?
Blå våg, förlåt mig. Säg nu
igen. Ja, det är jättekonstigt.
Oh, blå våg, förlåt, såklart. Men det jag tycker är väldigt oroväckande, och det demokraterna har börjat fatta nu, de har ju nu egentligen börjat förstå att de kanske måste bry sig om sina väljare lite grann. Och vilka de är och vad de vill och vad deras problem är. Och de kanske inte bara kan ägna sig åt identitetspolitik och ja, du vet, slagord och sådär. Utan de kanske måste liksom fundera lite grann på vad vill våra väljare? Vad vill de ha hjälp med? Vad vill de ska bli bättre? Vad tycker de är dåligt? Och så vidare. Och då har man kommit fram till att vita kvinnor i förorten är demokraternas nya target audience, mm, om man säger så.
Se där.
Mm. Att de har någon slags naturlig motvilja, inbyggd motvilja mot Trump. De tycker att han är lite bufflig och tradig sådär liksom. Och de gillar inte hans retorik alla gånger. De kanske är konservativa, de kanske är republikaner. Men där har demokraterna hittat liksom en alltså, suburban white females då, va? Alltså, övre medelklass typ i förorten. De kan gå att övertyga att rösta på demokraterna. Och vad jag förstår det så finns det vissa indikationer på att en del gjorde det redan i det här mellanårsvalet.
Mm. Ja, vi kan ju till exempel läsa på Sveriges Television Erika Bjärström, utrikeskommentatorn,
som är så pålitlig.
Ja, visst är hon det. Men rubriken är så här: analys, kolon, kvinnorna röstade bort Trumps totala makt. Väljarnas dom är tydlig. Nu är det slut på president Trumps oinskränkta makt. Han kommer att få det hett om öronen. Han och hans medarbetare kommer att nagelfaras av nitiska demokrater som vill återupprätta lag och ordning. Ah, slå mig med något hårt i huvudet. Tillbaka. Stödet kom från kvinnorna som röstade vänster medan männen och de äldre röstade höger. Och då vill jag säga någonting om detta. Jag tror att det var Brittany Pettibone som hade lagt ut på Twitter idag om, jag tror det var valet i Ohio, där det var någon republikan som vann.
Mm.
Helt otippat, fast där var ju Trump och liksom höll då möte och sånt. Men i alla fall, då visade det sig att där var det alltså, när det gällde vita män så var det 73% tror jag som hade röstat för den republikanska kandidaten. Men 56% av kvinnorna. Och de som hade röstat för demokraterna var svarta män och svarta kvinnor och latinomän och latinokvinnor. Så hon hade skrivit så här: hallå killar, kan ni sluta påstå att det är vita kvinnors fel att det blir demokrater?
Mm.
Och det var intressant, men det var ju bara i en delstat. För att så här är det ju. Och detta har ju bland annat Stefan Molyneux liksom pratat om i program efter program efter program, att problemet med det här, att vi har låtit staten ta över mannens roll i familjen, det vill säga kvinnor är inte längre beroende av en man för sin inkomst, sin försörjning, men hon har bara bytt ut mannen mot staten. Hon kan skilja sig när hon vill för hon vet att staten ger henne pengar. Kvinnor som är gifta med staten kommer att rösta vänster därför att de behöver pengarna från staten. Medan kvinnor som är gifta med män och är intresserade av att han ska få behålla så mycket som möjligt av sin lön och betala så lite som möjligt i skatt, de röstar till höger.
Mm.
Och det här är ju tydligt över hela västvärlden. Och det ser vi även nu här då, att det är kvinnor, sen om det är vita kvinnor eller svarta kvinnor eller latin, det vet jag inte. Men det är tydligen kvinnorna som har gått till demokraterna och som har gjort att de vann åtminstone representanthuset.
Där har vi ju en grej som vi ska koppla in här, nämligen att i veckan så publicerade vi ju ett klipp med en galen kvinna som håller ett tal där hon mer eller mindre argumenterar för att kvinnor inte borde få rösta alls.
Ja, vem är denna galna kvinna?
Ja, hon kallar sig Erik Karlqvist, jag vet inte om det är hennes riktiga namn. Men
det är kanske är en pseudonym.
Ja, exakt. Nej, och då är det så här. En grej som vi ska göra här inne, det är att lägga Black Pigeons fantastiska klipp om varför kvinnor förgör stater. Varför kvinnor förgör nationer. Därför att det handlar om makro- och mikrotänk. Alltså kvinnor tänker, är liksom programmerade för att tänka på familjen och de närmaste och stammen och vad nu kan vara liksom. Medan män är liksom mer programmerade att ha ett makrotänk, ett mer övergripande, det är ett strategiskt tänkande.
Man säger väl till och med att medan män bygger nationer så river kvinnor ner dem, eller bygger samhällen.
Ja, det är fruktansvärt hårt och det är ett jävla, ursäkta språkbruket, bittert piller och tog i sig. Men det ligger ju helt klart någonting i det, att kvinnor i gemen, vi pratar ju givetvis generaliserande nu, vi säger inte att alla tänker så här, har svårare att tänka liksom övergripande, tänka strategiskt, tänka makroperspektiv, tänka utanför de närmaste känslorna och det här att just nu är det synd om den här personen. Mm. Och därför måste vi, du vet, ta hand om stackars afghaner som är, säger att de är 18 när de är 35 och så. För att det är synd. Och gör det någonting om den här människan är 35, för det är ju ändå synd om honom.
Mm. Precis, och just detta pratade också Stefan Molyneux om i något program jag hörde häromdagen när jag var ute på mina dagliga promenader, att det här är som du säger, det är biologiskt, alltså kvinnor är programmerade att vara mammor, och när det gäller spädbarn och det som på engelska heter toddler, som inte finns något bra ord på svenska, småbarn, bebisar och småbarn, då är det ju så här att det är ju mammans uppgift att se till att inget händer barnet. Alltså hon kan inte gå runt och tänka på hur man bygger samhällen. Hon måste se till att hennes barn inte skadar sig. Till exempel så här. Om ett spädbarn rullar ner från skötbordet. Och slår i golvet. Och kanske blir väldigt illa skadad. Eller till och med dör. Då är det ju inte bebisens fel. Det är ju inte bebisen som inte har tagit ansvar för sin egen situation. Utan det är mammans fel. Hon borde ju ha stått där och sett till att inte barnet kunde rulla ner från skjutbordet. Och detta sitter så djupt i kvinnor. Det spelar ingen roll om man får barn, egna barn eller inte. Det här är så våra hjärnor är programmerade.
Mm.
Och därför så är det så att det här sitter i oss. Detta gäller inte bara när vi har bebisar och småbarn. Utan detta är så våra hjärnor är programmerade. Och det är därför det är så många kvinnor som: åh, en afghan, ensamkommande. Men han är 35. Åh, det är ändå synd. Det är synd.
Mm.
Och det, just det, och det kan vi inte göra mycket åt. Det är inte alla kvinnor som är såna. Och det betyder inte att alla kvinnor är dumma i huvudet. Det bara betyder att vi är byggda för olika saker. Och detta visar sig då. Det är därför jag då provokativt säger i mitt tal att det kanske är dags att slopa den kvinnliga rösträtten. För nu har vi nästa år firar vi inom stationstecken 100 år av kvinnlig rösträtt. Mm. Och om vi går tillbaka och tittar på vad som har hänt på de här 100 åren. Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Då kan man ju säga att nästan allting har blivit sämre. Därför att vi har fått en politik och politiker som alla agerar känslomässigt. Så som kvinnor är programmerade. Till och med manliga politiker har anammat detta. Och istället för att tänka kyligt, logiskt och rationellt, vad är det allmänna bästa, så tänker man: åh, 9000 afghaner, vi tar dem.
Ja.
Så då, detta är jättefarligt, och det är därför jag säger att vi kanske ändå måste diskutera det här, att det var kanske ingen bra idé att ge kvinnor rösträtt.
Jag tror det. Många av oss som skulle ha vissa invändningar med att den drogs tillbaka, men vi kan diskutera, tycker jag, varför kvinnor är så irrationella. Det måste vi komma till bukt med, så jag vet att du har
något att säga. Vi måste
få bukt med det problemet.
Ja.
Mm. Ja, men du, alltså nu måste vi komma till det som är grejen, nämligen regeringsmissbildningen. Här har vi trumpetat ut att vi ska prata om det, och så sitter vi och babblar i nästan en timme om helt andra saker.
Ja, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Och nu är vi framme vid veckans snackis, nämligen regeringsmissbildningen. Mm. Efter, hur många veckor är det sedan nu vi hade val? Är det 6 veckor?
Är det inte 8 eller när var det? 20 september?
Nej, 9 september. 6
september. Nej, ja, men då är det ju 2 månader då. Alltså det är 8 veckor.
Ja, ja, just det. Just det, det är 8 veckor sedan. Och vi är fortfarande inte ett enda dugg närmare en regeringsbildning, utan vi har en regeringsmissbildning.
Mm.
Först hade vi liksom, först var det bara dödläge. De röstade bort Stefan Löfven. Och sen så kom de här sonderingsuppdragen. 2 veckor till Ulf Kristersson, pannkaka. 2 veckor till Stefan Löfven, pannkaka. Och vem är det som gör att det blir pannkaka hela tiden? Jo, det är ju Annie Lööf. Ja. Och Jan Björklund, men framförallt Annie Lööf, det är hon som är den drivande. Det är ju hon som har Bilderberggruppen bakom sig, trilaterala kommissionen bakom sig. Och jag har fått indikationer, du vet att det är som en fåglar som viskar i mina öron hela tiden. Mm. Att det har förekommit enorma påtryckningar från dessa grupper att släppa fram Annie Lööf som statsminister. För det är vad de har räknat med.
Det har ju pratats om det länge i våra kretsar i alla fall, att det är förutbestämt. Alltså ena sedan Annie Lööf var på Bilderbergmötet, vilket väl var redan 2016, va? Om jag inte minns.
Nej, jag tror det var 17. Jag tror det var 17.
Ja, men att det har alltid blivit så att den personen som bjuds in där blir, om den inte är sittande statsminister, så blir den det.
Visst, och det är hemskt obehagligt. Men nu kom vi i alla fall i måndag, så säger då äntligen talmannen Andreas Norlén att nu ska det inte bli några fler sonderingsuppdrag, utan nu ska han minsann föreslå Ulf Kristersson som statsminister kandidat. Och det ska han göra på måndag. Och nu fick vi klart för oss att det är på onsdag nästa vecka som själva omröstningen ska äga rum. Ja. Och då undrar vi alla, hur kommer Centern och Liberalerna att rösta? Ja, de som har sagt att alliansen. Jan Björklund har redan sagt att han tänker rösta nej till Ulf Kristersson. Annie Lööf svävar lite på målet, men har ändå sagt att det är osannolikt att hon inte ska rösta nej.
Ja, nej, men då vet vi att de föredrar en socialistisk regering, alltså framför en borgerlig. Så enkelt är det ju.
Och jag menar, så korkat. Alltså nu har det varit en massa snack om Miljöpartiet och hon är så ledsen, Annie Lööf, för att hon fick ett sonderingsuppdrag.
Men vad skulle det hjälpa då?
Ingenting. De får ju inte majoritet, även om de slår sig ihop med miljöpartister som är ju mer röda än vad sossarna är. Så jag, alltså, varför? Och båda språkrören har ju sagt att vi inte alls är intresserade av att sitta i en regering som leds av Ulf Kristersson. För han är ett högerspöke.
Du har ju länge drivit tesen att någon slags mini-putterregering med C, L och MP.
Ja, alltså jag tror fortfarande att det kan sluta med det. Därför att den skulle då kunna tolereras av riksdagen, som det heter. Att sossarna säger okej, Moderaterna är inte med. Och Moderaterna säger okej, sossarna är i alla fall inte med. Och så kommer de att släppa fram Annie Lööf som statsminister tillsammans med då Björklund och miljöpartiklarna. Ja. Jag ser det fortfarande som en möjlighet. Men... och det gör inte så mycket. På något sätt skulle det vara bra. Jag skulle gärna vilja se Annie Lööf som statsminister. Och äntligen få henne att göra bort sig big time.
Ja, det hade hon ju garanterat gjort. För varenda gång hon liksom framträder i lite mer komplicerade sammanhang. Än liksom 5 myror i 4 elefanter. så gör hon ju bort sig. Så visar hon ju liksom att hennes... intellektuella kapacitet är ju inte sådär på professorsnivå precis, utan hon är ju liksom, hon är ju verkligen en NPC,
yeah,
i ordets någon bästa bemärkelse, som bara återupprepar förprogrammerade budskap hela tiden.
Ja, så är det. Och det är så att man kan säga att egentligen ser jag nästan fram emot det. Och det som skulle hända då, du vet, vi hade ju ett program för några veckor sedan som hette Sprickan i alliansen. Med den där fantastiska bilden där Ebba och Ulf sitter på ena sidan och viskar med varandra. Mm. Och Annie och Jan sitter på andra sidan. Just precis så har det ju blivit. Och det som är positivt med det, om nu Centern och Liberalerna går ihop med sossarna och Miljöpartiet på något sätt, då är alliansen död. Och då kanske äntligen, alltså Ebba Busch Thor är ju redan där. Det är ganska uppenbart att hon vill ha något slags samarbete med Sverigedemokraterna. Hon är tuff nog att nästan säga det rakt ut. Mm. Ulf Kristersson verkar vara på väg dit. Och om nu de här två så kallade liberala partierna lämnar alliansen, då blir det på något sätt enklare för Kristersson och Busch Thor att börja samtala med Sverigedemokraterna. Och kan kanske förhoppningsvis bilda ett konservativt block. Du vet, jag drömde ju om ett nationalistiskt block där AFS skulle då. Men nu blev det ju inte så. Men då är ju ett konservativt block är ju det näst bästa.
Absolut. Mm. Och jag måste ju säga det att jag beundrar Ebba Busch Thors kohonus liksom här på sistone. Mm. Alltså, jag tycker att hon har klivit fram som en... Och det har hon ju vunnit på. Det har ju visat sig i olika opinionsmätningar liksom att vem... folket har förtroende för att hon har ju rusat uppåt i folkets förtroende, att folk gillar ju verkligen henne nu när hon har varit så tuff och så tydlig.
Ja, visst, och vi ser ju lite av en catfight i alliansen.
Ja, det var ju
nämligen att... mellan Busch Thor och Annie Lööf.
Ja. Alltså, det roliga var ju nu i veckan när Ebba Busch Thor sa att Annie Lööf är väl införstådd med vad alliansens linje är i förhållande till SD. Den har hon själv varit med och mejsat fram. Men så säger hon ju då att där handlar ju inte om Annie Lööf utan om, nu ska vi säga, vi kommer inte att förhandla med SD. Jag förstår inte varför man i det här läget aktivt ska säga nej till den statsministerkandidat man själv har. Nej, det har hon ju helt rätt i. Och så säger hon då liksom att där, hon antyder liksom att Annie Lööfs ego har kommit i vägen för politiken.
Precis, precis. Därför att Annie Lööf har ju, jag tror hon hela tiden har räknat med att det här skulle hända. Att det skulle bli kalabalik och att det skulle bli svårt och... Det kunde ju vem som helst inse att det skulle vara omöjligt att bilda en alliansregering utan stöd från Sverigedemokraterna. Därför att det här tramset hon håller på med att sossarna skulle stödja en alliansregering, det är så dumt så klockorna stannar.
Ja, det är lika sannolikt som att Vänsterpartiet skulle stödja en moderat enpartiregering. Det är så dumt så liknar ingenting.
Ja, men vet du vad som slår mig nu? Det är kanske så att hon har räknat med att få betalt för decemberöverenskommelsen. För den gick ju ut på att de fyra allianspartierna skulle ju inte aktivt rösta emot sossarnas budget. För att inte Sverigedemokraterna skulle få något inflytande. Och den skulle ju vara i 8 år eller vad det var. Och då, om nu då den fortfarande hade varit... Då hade ju sossarna lagt ner sina röster. För det var ju det de kom överens om. Okej, vi röstar inte mot er. Men då får ni lova att om vi kommer till makten nästa år så röstar inte ni mot oss. Sen bröts ju decemberöverenskommelsen av Kristdemokraterna.
Mm.
Och, men hon har kanske ändå räknat med att ja, men ni kan vara schyssta mot oss nu. Bara för att Ebba gick ut och så bröt decemberöverenskommelsen. Så var det ju ändå det vi kom överens om. Vi gick inte mot det. Och det gjorde de ju inte. På 4 år gjorde de ju ingenting. Trots att de hade möjlighet ta makten hela tiden, varje dag, varje vecka.
Jo, men det var ju det här SD-blockstoppet liksom, som det är tydligen viktigare att förhålla sig till SD än att själv ta makten.
Mm.
Helt vansinnigt. Nu har det börjat komma upp en och annan debattör som skriver på Twitter att men alltså Om SD lägger fram ett förslag eller säger eller gör någonting som man inte gillar så är det väl bara till att rösta ner det i riksdagen. Vad är problemet? Om de stöttar ett moderat förslag, vad är problemet? Då är det ett moderat förslag. Liksom.
Mm. Ja, nej, ja, det är så korkat så det liknar ingenting. Men jag menar, Annie Lööf har ju satsat allt sitt. Och en sak får man ju säga, hon har ju sina väljare med sig. Det kom ju en Novus-undersökning häromdagen där de hade frågat de olika partiernas medlemmar eller väljare, vad det nu var. Tycker du att ditt parti ska föra samtal med Sverigedemokraterna? Och det visade sig att 70% av moderata väljare ville det. Och ännu fler av de kristdemokratiska väljarna. Det var upp mot 80% eller kanske till och med mer än 80%. Men av de centerpartiska väljarna var det bara 12% som tyckte det. Så hon ligger ju åtminstone väl i linje med sina väljare.
Mm. Och det är ju ännu mer oroande att det är uppenbarligen. Nu är de centerpartiet ett 8% parti så de är inte jättemånga. Men alltså det finns alltså så pass många människor som tycker att det är viktigare att obstruera och posera än att föra Sverige framåt.
Ja, visst. Visst. Och nu vet vi att Centerpartiet vill ju inte på något sätt föra Sverige framåt. Tvärtom. Annie Lööfs uppgift är ju att fortsätta förstörelsen av Sverige. Men det finns, vi upptäckte en liten spricka i Centerpartiet. Nämligen i Norrländska Socialdemokraten kunde man läsa häromdagen om... det här är från Luleå. Nils-Olof Lindfors, distriktsordförande, tycker till skillnad från partiledaren Annie Lööf att Centern ska ingå i en alliansregering som släpps fram av Sverigedemokraterna. Nu kanske är Luleå distriktet är ett litet och meningslöst distrikt, men det är ju tydligen inte, hon har ju inte helt kontroll över.
Nej,
alla
men det är
sina.
Klart, det finns ju alltid en och annan som Staffan Danielsson till exempel som är dissidenter inom alla partier. Men det känns liksom som att Centerpartiet överlag är någon slags sån här globalistisk, mångkulturalistisk sekt som verkligen tycker att det är viktigare att mobba Sverigedemokraterna än att driva sin egen politik på fullt allvar, tycker de det.
Ja, och framförallt mobba 1,1 miljoner svenskar som röstat på Sverigedemokraterna.
Ja. Och ignorera deras men inga lite nu här. Nu ska jag säga 83% röstade inte på Sverigedemokraterna. Du har sett detta argumentet tas fram i tid och otid. Det bästa var ju när han SVT-reportern när Isabella Lövin drog det mot honom. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Det är väl en ganska ny och orutinerad kille uppenbarligen eftersom han reagerade som han gjorde. Isabella Lövin säger precis efter, om det var dagen efter valet. Ja, 82% röstade inte på Sverigedemokraterna. Ja, men okej. Okay. Men 96% röstade inte på Miljöpartiet, så varför ska ni ha inflytande? Hon blev helt ställd. Yeah. Hon visste inte vad hon skulle bli av.
Nej, så han är säkert orutinerad för han har inte fått order ännu om att sådana frågor ställer vi inte till de partier vi tycker om.
Men vad är detta för trams? Alltså, ska man hålla på så med alla partier? 76% röstar inte på sådana. Ser så många procent röstar inte. Va?
Man kan det är helt korkat, men det var väl Aftonbladet som inledde denna trend. Jag jobbade ju på Aftonbladet då när Sverigedemokraterna kom in för första gången. Och då fick de, 5,8% eller någonting sånt. Och då inledde de ju en kampanj som hette någonting med 94%. Alltså som inte hade röstat på Sverigedemokraterna. Och jag vet, jag pratade ju med en före detta vän till mig som jobbade, som var hög chef på Aftonbladet. Och sa till honom, vad är det ni håller på med? Vadå? Ja, men den här jävla kampanjen om att 94% inte har röstat på Sverige. Och de hade ju till och med någon sån här, den där handen, någon sån knapp.
Ja, vi gillar olika, var det väl? Eller?
Ja, just det. Och så var det här med 94% som inte hade röstat på dem då. Va? Så vad är det ni håller på med? Vad är det här för kampanj? Och den är jätteframgångsrik. Det är 100 000 gillar på Facebook. Ja, men det är väl inte det jag pratar om. Tycker du att ni som en oberoende mediekanal ska liksom obstruera mot ett valresultat i Sverige? Han tittar på mig som jag inte var klok. Alltså han har inte ens tänkt den tanken.
Nej.
Det var ju framgångsrikt. Det var ju 100 000 gillar på Facebook.
Ja,
så det, jag tror det var Aftonbladet som började med det. Men vi ska snart wrappa upp det här som det heter på svengelska. Men jag vill till sist bara lyfta fram Jenny Sonesson som har skrivit en väldigt bra debattartikel i GP som har rubriken Centern vill ha statsministerposten. Och den börjar så här: Centern planerar att rita om den politiska kartan och drömmer om att återskapa Fälldins storhetstid då en centerpartist, inte en moderat eller socialdemokrat, ledde landet. Om Annie Lööf vill bli en svensk Macron borde hon hederligt börja spela med öppna kort genom sina snart forna allianskamrater. Och den här artikeln är väldigt intressant och jag har inte ens tänkt på det att hon försöker kopiera Emmanuel Macron i Frankrike. Du vet, han startade ju, eller krafter fick, såg till att han fick möjlighet att starta ett nytt parti. För i Frankrike har det ju alltid varit vänstern, socialisterna mot, ja, vad de nu kallar sig, de konservativa.
Mm.
Och så har de bytt om. Och helt plötsligt, alltså typ ett år före valet, bildas då ett parti som heter En Marche. Och den här Macron, som ingen människa knappt hade hört talas om, dyker upp som då en svärmorsdröm och liksom gör ett sånt megaval och slår ut Marine Le Pen.
Ja.
Vad heter hans parti? En Marche. Vad betyder det? Framåt.
Just det.
Vad står det på Centerns valaffischer i år?
Framåt!
Ja. Så hon försökte göra en Macron.
Ja, ja. Men...
Och hon har ju också, precis som Macron, globalisterna bakom sig.
Hon är lite för dum och lite för osponsrad, tror jag. Och det, alltså, Sverige är inte tillräckligt sant kanske. Jag vet inte. Jag bara säger att det, liksom, det här är en tafflig version av Macrons kampanj.
Bara säga det också, att nu ligger ju Macron väldigt risigt till efter de här så kallade neberbilderna.
Mm.
Ja. Så hans popularitetssiffror har ju slått i botten och Marine Le Pen verkar gå framåt. Så, men nu är det väl långt till ett val där. Men vi har ju det här EU-valet nästa år, som det ska bli mycket intressant, för jag tror att det kommer att säga någonting om stämningen i de olika europeiska länderna och fler som vänder sig mot Bryssel och vänder sig mot globaliseringen och sådär. Så att jag tror att det blir ett spännande val.
Mm. Ja, det kommer det ju bli, mer spännande än vad man skulle tycka normalt sett, med tanke på hur situationen ser ut just nu i Europa.
Ja.
Men du,
Får jag bara säga som en sista avslutning här, att jag gjorde en liten omröstning på Twitter.
Mm.
Där jag frågade så här: vilken regering vill du helst se? Vilken regering eller regeringsunderlag tror du bäst klarar av att lösa Sveriges enorma problem? Och då hade jag tre alternativ: MKD, SD eller CLS och MP. Eller annan.
Mm.
Annat.
Mm.
Och då var det 13% röstade på annat. 7% röstade på CLS och MP. Och 80% röstade på MKDSD. Nu säger inte detta mycket mer än att jag i min Twitter-bubbla så tycker folk så här.
Ja, jag vill ju säga att, alltså, med tanke på vilka som följer dig, så är det kanske lite bias åt ett visst håll. Så vi kanske inte kan ta det för liksom någon sån här enormt statistiskt fastslagen sanning. Men det är ändå intressant. Och framförallt så är det intressant att veta, de här 13% annan, är det de som vill ha nyval? Eller vad är det för?
Ja, liksom? Det var bra du sa det. För att vi ska inte helt bortse från den möjligheten. Även om jag tror att det blir en ny regeringsmissbildning. Jag tror inte det blir någon bildning av någon regering. Det kommer inte att hända på onsdag och det kommer inte att hända inom den närmaste månaden. Och snart kommer vi fram till det läget att de kommer att utlysa ett extraval, som det egentligen heter. Och vi vet ju alla att, eller jag har ju sagt det innan, att i Rosenbad börjar man redan förbereda för ett extraval. Och då kommer man att lägga det samtidigt som EU-valet, eftersom då ska ju ändå alla vallokaler öppnas. Så att det är egentligen, tror jag, vår bästa möjlighet.
Halleluja! Låt oss hoppas på det. Du ska ut lite på resande fot här, så det är därför vi spelar in en dag tidigare än normalt denna veckan.
Så är det. Jag ska fylla år och min svärson fyller år dagen efter mig. Och vi ska åka till London i några dagar.
Oerhört trevligt. Hoppas ni har kul och hoppas att alla ni som lyssnar får en jättetrevlig helg.
Ja, och puss och kram till er allihop. Och håll ångan uppe. Det är aldrig för sent.
Aldrig för sent att ge upp, om inte annat.
Precis. Hej då!
Hej!
Veckan med Ingrid och Maria.